Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Ja, den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Sanna Lundell. Herregud, vad har hon inte varit med om? Och hon är en sån stor person och idag så kommer hon hit. Hon har ridit hit på sin häst till mig i Hägersten för att vara med i Underhuden. Välkomna!
Underhuden med Kakan Hermansson.
Sanna Lundell, äntligen. Om du fortfarande vill ha mig, kan jag komma imorgon?
Ja, precis.
Men jag vill det. Du är otrolig.
Ja, vad gullig du är. Tack snälla.
Vad mysigt det var när vi gjorde den här grejen för Storytel.
Ja, det var verkligen underbart. Det var så där vill man ju bara att dagarna ska rulla på, känner jag. Man får liksom ha lyssnat lite på bok och
ha typ en bokklubb med tjejer.
Ja, helt underbart.
Ja. Men du?
Mm.
Hur lever du ditt liv?
Ja, det är den stora frågan, jag höll på att säga. Det är alltid svårt att titta på sig själv utifrån. Ja. Försöka, man är ju, eller man, jag ska säga att jag är, har liksom idéer om hur jag lever som inte stämmer.
Mm-hmm.
Till exempel så satt jag, jag utbildade mig själv till anhörigterapeut. Och då hela tiden så processar man ju grejer för att man liksom läser psykologi dagen i ända. Och jag har liksom haft en idé om mig själv att jag är väldigt självständig som person. Och så skulle jag göra liksom min relationshistoria och konstatera att jag har varit singel i exakt i typ 3 dagar i hela mitt liv. Det är ju till exempel en stor
Och det har du liksom fattat nu när du är så 41.
43.
43 är det, just det.
Ja, och jag, när jag tänker på mitt liv och om någon skulle ställa frågan, då skulle jag vara så här, nej men jag är jävligt gillar att leva ensam och så här. Så det, jag vet inte hur lever jag mitt liv. Ja, men då ska jag försöka svara att jag lever ju mitt liv som sambo nu för tiden, och jag tycker att det har varit ett annorlunda såklart år. Jag har varit sjukt mycket hemma och kommit på att jag gillar det.
Men också, du bor väl också i ett stall? Alltså, ja. Men ni har ett stall.
Ja, precis. Och det är ju en stor anledning till att jag gillar det såklart. Men också omvärderat lite grann. Alltså att vara igång hela tiden och att så här, röra sig och bara springa runt. Springa liksom. Det är ju något att man springer från någonting. Så jag har också tyckt och tänkt så om mig själv. Att jag är en sån person som gillar det. Men sen... Så bara, nej det är inte alls det. Men kan, det är
ja, men du kanske gillade det innan. Så kan det vara också.
Absolut, absolut.
Men så kan det också vara så att du kanske gillade det innan för att det är bra att ha något att göra så man slipper tänka typ.
Ja, men väldigt mycket så tror jag. Mm. Väldigt mycket så. Och att, så här, att komma upp i en viss stressnivå är också lätt beroendeframkallande.
Mm. Och så tycker man att man är så duktig. Så mycket att göra. Måste säga till alla att man har så mycket att göra också.
Mm.
Så jag börjar få utbränningssyndrom. Alltså att man är så liksom... Att man så premieras också för det.
Ja, det är det.
Det är normaliserat.
Mm. Verkligen.
Men vänta, du utbildade dig till anhörigterapeut.
Mm.
För människor som har familjer nära som är beroende av något.
Substansmissbruk och eller liksom olika typer av spel, sex, kärleksmissbruk. Alltså det finns ju mycket annat också som inte, alltså som kan utveckla beroende och missbruksbeteende. Så ja, absolut. Och det, jag är inte så jävla säker på att jag kommer jobba som, alltså ta emot klienter. Men jag har ju liksom sen vi gjorde Djävulsdansen, och alltså för er som lyssnar då, så var det en dokumentärserie i 2 delar som handlade om hur det är att leva nära någon som har beroende, och den andra delen handlade om att leva nära någon som är psykiskt sjuk. Och efter det har ju vi föreläst jättemycket, och
du och Ann.
Ja, jag och Ann, och jag ensam väldigt mycket. Och sen ombads jag att sätta igång en studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan under corona, vilket var jävligt bra för att föreläsningarna liksom uteblev då. Men då kände jag så här, shit vad mycket, alltså att hålla en studiecirkel, det är någonting annat än att föreläsa, för helt plötsligt kommer ju massa människor med den här problematiken
som du måste ta ansvar för.
Ja, och det kan man inte göra om man inte är terapeut. Och då att hela tiden var tvungen att så här pinpointa att hej, jag är inte terapeut, jag är kunnig inom det här området och det här är en kurs och inte en terapi. Då kände jag så här, men vad fan, jag måste kunna mer om det här. Så att nu utbildar jag mig. Det är en 2 år lång utbildning. Det är
på heltid?
Nej, det är på heltid.
Ja, men du, de som inte känner dig och ditt, känner till ditt liv, vad har du för relation till missbruk?
Jag är uppvuxen i en familj där beroendesjukdomen har funnits liksom i generationer. Men det var framförallt min pappa som utvecklade alkoholism när jag var liten. Och under hela min... Och det, man kan väl säga att det var inte så otroligt dramatiskt på vissa sätt. För jag skulle säga att hans arbetsmissbruk, vilket är supervanligt, framförallt hos män, och man tar inte ens notis om det, och det om något är verkligen normaliserat, var ju kanske, vad ska man säga, starkare än hans alkoholmissbruk. Och hans det som kanske kännetecknade båda de här missbruken var ju frånvaro. Och det, han var helt enkelt inte hemma.
Men kanske skönt att arbeta jättemycket också, för då får man ju ha sitt andra missbruk i fred.
Ja, det var väl 2 liksom missbruk som gödde varandra, kan jag tänka mig. Och i den bransch som han befann sig, så var det ingen som höjde på ögonbrynen och tyckte att det var något konstigt.
Nej, men det är också sån liksom, alltså, en manlig konstnär. Också en pappa ska ju vara en sån aktiv försörjare, men speciellt den manliga konstnären. Det är typ den värsta rollen som finns. Att det är en liksom så fylld av... Det kan få plats så mycket självhat det här också.
Fruktansvärt mycket självhat. Och jag tänker så här, alltså det måste ju vara... Dels är det fruktansvärt att, så här, liksom att vi har skapat den så här bilden av den manliga konstnären, och att den finns där och är så här väldigt åtråvärd och besitter fortfarande ganska hög status. Men att tvingas vara där, den som är där, fy fan alltså.
Att vara barn till den.
Ja, men dels att vara barn, men att vara den själv, det är ännu värre. För det kan man ju tycka så här, gud vad hemskt att vara barn till den. Men det värsta är ju att vara den där manliga konstnären själv. För att det leder liksom bara till ensamhet och i slutändan död. Jag tror inte det finns en enda manlig konstnär som har varit lycklig. Alltså den typen av självutnämnt.
Nej, och också så om man är ett sånt där geni, då måste man väl kunna lösa det bättre. Ja, det är inte därför vi är här då.
Nej.
Men du, kan du...
Så det är min relation, min ursprungsrelation till missbruk liksom.
Men, och din mamma var inte missbrukare?
Nej, mamma var inte det. Hon var bipolär. Och hon var liksom odiagnostiserad bipolär under hela min uppväxt. För på den tiden så var svensk psykiatri väldigt färgad av freudiansk psykoanalys. Och liksom, man var inte så himla diagnossugen. Alltså man ville inte slänga ur sig diagnoser till höger och vänster. På ett sätt kanske det var bra, men på ett annat sätt var det uruselt. Och i hennes fall, med hennes diagnos, så skulle jag säga att hennes liv... det är helt enkelt waste of life att inte låta henne bli medicinerad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det som är märkligast av allt, tycker jag, och så tror jag inte riktigt att det ser ut idag, att båda de här sjukdomarna då drabbade ju mina föräldrar. Och det här var ju två sjukdomar som på den tiden hade extremt låg status för det första. Och att väldigt, väldigt många människor inte ansåg ens att det var sjukdomar på den tiden.
Fortfarande
är det ju så liksom, att säga, är man alkis eller är det bara självvalt liksom, slöseri med tid typ, att man super bort sitt liv. Så det finns ju fortfarande en utbredd okunskap och jättemycket fördomar som färgar de här sjukdomstillstånden. Så bara det är ju så här, extremt onödigt liksom. Och det är en stor del, tror jag, en stor anledning till att just den här anhöriggruppen då, som jag tillhör, har så mycket större konsekvenser, livslånga konsekvenser. Det finns en studie som heter The ACE Study, Adverse Childhood Trauma, Adverse Childhood Experience. Det är en studie som har gjorts i USA på just barn som har vuxit upp med missbruk och psykisk sjukdom, som visar att den gruppen, den anhöriggruppen, riskerar själva att bli missbrukare, såklart, men också att utveckla olika typer av psykisk ohälsa, framförallt ångest och depression, i liksom dubbelt så hög grad.
Och men, blir medberoende, tänker jag.
Ja, medberoende, ja. Men också, det är det sorgligaste, olika fysiska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och självmord är så överrepresenterade i den gruppen. Så det är liksom en anhöriggrupp som får mycket större konsekvenser. Och det har jag på något sätt valt att ägna stor del av mitt journalistiska värv åt att försöka ändra på.
Men vad måste man, eller är det en fördel att ha erfarenhet av det här om man själv ska bli en anhörigterapeut?
Ja, det skulle jag säga att det är. Det är väl lite delade meningar om det. Man får ju aldrig liksom gå in i sin egen historia när man möter en annan människa. Men däremot så tror jag att det är alla typer av erfarenheter av att på ett eller annat sätt må dåligt är väl jättebra i mötet med en patient eller med någon som inte har
släppt. Alltså jag tänker, alltså jag fattar ju att du har mot piss, men du verkar liksom väldigt sammanhållen nu. Har du liksom haft långa episoder av ett liv där du har varit helt sjuk i huvudet och mot piss och ingenting har funkat? Jag bara tänker att det måste vara det mest naturliga.
Ja, alltså jag tror att så här, olika människor har ju olika försvar och olika förmåga att hantera liksom dels trauman bakåt, och alltså vissa personer är mer känsliga för det, och jag ska inte säga att jag har mått piss, för jag brukar säga så här, nej men jag föddes typ glad, alltså jag har liksom en så här genuint positiv inställning till livet och har alltid haft, men däremot så gick jag in i utmattningsdepression när jag var 30. Och det var så här kulmen av mitt medberoende liksom. Av det här anhörigskapet som har präglat mig väldigt mycket, som för min del har utmärkt sig mest i att vara liksom besatt av, inte att vårda andra. Jag har inte varit en så här Florence Nightingale, stå och torka pannan och så här, liksom så. Men att vara liksom mentalt upptagen av andra människors issues.
Och du har ingenting att göra med att du har varit singel i 3 dagar, va?
Hello, can I just help? Can I just get inside your brain for a while? Nej men så. Och det är väldigt alltså det är ju jätteutmattande. Att dels försöka så hantera sitt eget liv och så, och så samtidigt så här försöka rätta till någon annans jävla issues hela tiden. Och då menar jag inte
Kakan Hermansson också.
Ja. Men det är liksom, det är väl jättefin egenskap, men när det är så här, tar typ hela ens tid, så blir det ju jätteutmattande. Och det är oftast det som händer för merparten av alla som så här går in i medberoende och låter det skena på. Det slutar med liksom utmattning.
Man, det är liksom omöjligt att hålla ihop det där.
Ja, det går liksom inte.
Men var det typ vid 30 du fattade, du bara, det knas?
Ja, men det mest är roligt. Alltså jag tänker så här, jag växte upp i min familj. Jag vet att så här, ja, men min mamma begick suicidförsök när jag var 14. Och det var ju så här, Och jag hittade henne efter det här suicidförsöket. Och då vet jag att så här, det var första gången också. För det absurda med liksom båda mina föräldrars sjukdomstillstånd, det var att inga andra vuxna pratade någonsin med mig och mina bröder om att så här, vi har två ganska urspårade, ganska sjuka personer som ska försöka ta hand om oss. Utan det var
pratade
så här,
du med dina brorsor om det?
Ja, vi pratade mycket om det. Mm. Men det absurda är att när barn gör det, vi var ju väldigt tajta i ålder. Min storbror är 1,5 år äldre än mig och min lillebror är 2 år yngre. Så vi var en liten barnaskara som var så här 5, 7 och 8 år. Mm. Som satt och liksom bara gissade oss till
alltså det hur blev livet skulle vara.
Ja, men typ dels hur det skulle vara, men också vad det var för fel på dem.
Aha.
Vad är det med dem? Varför ligger mamma i sängen? Mm. Det var liksom the big question. Och varför är pappa inte hemma? Och det när barn får så här hålla på och deala med det själva, så blir det väldigt mycket flugornas herre. Jättekonstiga förklaringsmodeller. Alltså det är inte bra.
Levde de ihop, dina föräldrar?
Ja, det gjorde de ju fast ändå inte liksom. Min pappa hade ju hela tiden en egen lägenhet inne på Söder, och mamma bodde ju måste ett hus ute i Nacka. Så att de bodde ju liksom någon slags halvseparerat liv. Och han var ju bara ute på turné hela tiden och var ute och spelade och skrev böcker och hade liksom fullt upp. Och, så att
men det kanske var viktigt för honom, Sanna.
Det var det nog. Ja. Det var det nog. Och det var väl liksom, de gjorde ju en sån ganska märklig överenskommelse. Jag vet att jag hade ju sjuka diskussioner med mamma om det under mitt eget så här feministiska uppvaknande. Jag bara, hur fan kunde du liksom gå med på att vara hemmafru? För hon var liksom, hade en psykologexamen.
Wow.
Jag bara, men varför? Men då var hon så här, hon bara, men du vet, alla mina polare var med i grupp 8. Orka hålla på liksom. Jag bara såg hur de skulle hålla på och liksom så här strucka upp. Och vad fan är det för fel att vara hemma med barn? Och vad är fan är det för fel att vara hemma med barn egentligen? Men då ändrade det sig. Bara, jo, men ditt stora jävla fel, det var typ inte krävd att få så här pensionspengar. Mm. Att den här rika farsan då, som ändå jobbar hela tiden, varför betalade inte han en pensionspeng till dig? Varför gick du ut som en förlorare i skilsmässan?
Men när skiljer de sig då? Var du vuxen
1988?
Då?
Nej, det var när jag var 10 liksom.
Men ni där ute i liksom i villan, levde ni typ ett gott liv?
Ja, ekonomiskt ja. Gott liv liksom. Samtidigt som ett gott liv då är absolut inte ens i närheten av det goda livet idag. Pappa tjänade väl pengar, men det var ju så här Pomperipossa skatt och grejer. Alltså han var ju inte stormrik. Men ja, men det var ju det. Kommer du ihåg det?
Ja.
När det var en så här skattesats på 103% när man över marginalskattegränsen.
Mm.
Alltså Linge skrev ju en krönika om man är sugen på att veta vad det där var. Men det var ju faktiskt helt bizarrt.
Men ja, den där krönikan gjorde väl typ också så att
de tog bort den.
Ja, och att de så här sossarna förlorade jättemycket röster.
Ja, det blev väl typ ett tillfälligt blått styre tror jag. Och de skakade om lite. Ja, att så här, men någon jävla måtta får de vara.
103%.
Ja, det var ju, alltså det var ju att man betalade mer skatt än man tjänade liksom. Om man tjänade en viss. Ja, nej, men så att det var liksom, det ledde ju ingen nöd på oss ekonomiskt och ingen nöd. Och jag ska säga så här, min mammas bipolär sjukdom, den sjukdomen kännetecknas ju av skov, så hon var inte sjuk hela tiden.
Nej. Men är ändå att gå och vänta på de där skoven?
Ja, men det är det som är psykande såklart, och det är det som skapar en så här grundläggande ett kontrollbehov och en form av ja, men så här förväntansångest väldigt mycket, att man är så här, när kommer nästa, och att man försöker förse och läsa av och få det där fokuset på andra människor
och lära sig hantera en mani eller en depression. Det är ju helt fruktansvärt att behöva manövrera det som barn och räkna ut det.
Ja, försöka liksom, för jag tror i alla fall att de flesta barn mår bra av någon typ av att kunna förutse, att så här kunna förvänta sig att det här kommer ungefär att hända. Men så både bra och dåligt. Men jag skulle säga att den stora liksom, jag föreläser ju jättemycket. Jag var faktiskt och föreläste i Tyresö kyrka igår. Och
Tyresö kyrka, där är ju inte Rebecka präst där.
Vem? Rebecka?
En lesbisk präst.
Det var en del av Tyresö församling i det här centrumet, en 70-talskyrka. Hon kanske är i den vackra, fina kyrkan ute i slottet. Ja, men det var i alla fall. Och jag pratar jättemycket om att säga, nej, men att man har sjuka föräldrar, det är ju fan, var och varannan jävel har ju en diagnos nu för tiden. Alltså det ska inte behöva innebära slutet på en lycklig barndom typ.
Nej.
Men det stora såret i mig, det tror jag var så här, att man inte fick någon förklaring till det här. Alltså ja, men som sagt, 30 år gammal kom jag typ på att jag var medberoende. Man bara, men varför är ingen som pratar om det här? Jag brukar ta ett exempel att så här, när min pappa gjorde ju en behandling och blev nykter, så jag fick ju liksom leva mina tonår med en nykter pappa som var till, under tillfrisknande, vilket ju var helt fantastiskt. Men han åkte in på torken då när jag gick i femman och gjorde en
var det typ där. Klassiska nämndemansgården.
Ja.
Nej.
Jo, det här var liksom Norr hette det här behandlingshemmet, som var det första 12-stegsbehandlingshemmet som fanns i Sverige.
Mm.
Och där gjorde han en sån här klassisk 28 dagar, så det var så här familjevecka som vi var på och sånt. Och samtidigt som han var på torken, så var det en tjej i klassen vars mamma insjuknade i bröstcancer. Och liksom hon var ju då höll på med den där processen. Och jag minns att vår lärare gick framför klassen och sa, jag vill att alla ska veta att, ja men låt oss kalla henne Anna, att Annas mamma är sjuk. Så jag ber verkligen visa extra mycket kärlek, omsorg och stöd liksom mot henne. Och så pratade vi någon stund om vad bröstcancer är, och så pratade vi liksom, ja, och vi fick väl rita någon liten teckning till henne, och alla var så här extremt upptagna av det här, för barn i den åldern är generellt intresserade av döden och existentiella frågor så här. Så det var ett jävla uppslut kring henne kan man säga.
Mm.
Och så bara, när jag tänker på det efterhand så här, men min pappa var så inne på torken då. Och beroendesjukdomen är en kronisk, progressiv och dödlig sjukdom. Mm. 45% av alla som utvecklar beroende kommer dö av det.
Oj.
Och det är så här, vad tror du den här läraren sa om det?
Men då, där och då kunde du själv vara så, men hallå, min pappa också sjuk.
Absolut inte.
Nej.
Gud, jag var så här, hoppas hon inte säger något om det här. För det vill man ju inte, därför att vi är så fostrade till att de här sjukdomarna är skamliga, att det är lågstatussjukdomar, att det är någonting som man inte ska.
Nej, det var två ögon.
Jag bara, har du piller?
Jag trodde att det var
piller. Du pillertrillare.
Jag trodde det var piller, men det var två ögon.
Ja, men så det råder ju fortfarande liksom en stor skamproblematik kring alla de här sjukdomarna. Mm. Och det är liksom den stora, det är den stora gåtan att knäcka. Så här, hur fan ska vi kunna städa bort det?
Men hur, när gick din mamma bort?
Hon gick bort 2017.
Mm, men var hon liksom fine med att du pratade om hennes sjukdom offentligt?
Det var, alltså hon fick ju inte sin diagnos förrän hon var 65. Ett och ett halvt år innan hon dog.
Gud. Mm.
Och det är ju så här sjukt sorgligt. Och det hon fick den här diagnosen, Micke då, min kära sambo, han fick ju sin diagnos 2014 tror jag, eller 2015.
Bipolär
diagnos. Och han, när han gjorde den utredningen, och jag har alltid sagt det, många säger, har du lite daddy issues? Du har ju träffat en snubbe som är rätt lik din farsa. Jag bara, nej, jag har liksom mother issues, för jag har träffat en kille. Alla mina killar som jag har varit ihop med har varit bipolära.
Nej, men samma.
Jag vet.
Fast det är bara så. Men vet vi också tänker? Att jag har pratat skitmycket med min syrra om det där, om att hur man väljer partner och liksom hur många procent självhat man har. Och liksom, alltså vi kvinnor är typ födda, vi är typ uppfostrade i vår könsroll att hata oss själva och göra dåliga val. Det spelar ingen roll om du har dad eller mom issues liksom. Du kommer ändå vara elak mot dig själv på något sätt. Och det finns också jävligt många störda killar out there.
Ja, men det gör det. Men det finns många. Men det är också så här att man kan också göra analysen att så här, för att jag har ju också extremt många bipolära kompisar, kvinnliga kompisar. Alltså, och jag hatar inte allt som är bipolärt. Allt i att söka liksom det bipolära sällskapet, skulle jag säga, det är inte bara självhat i det.
Nej.
Utan det är ganska mycket också självkärlek faktiskt.
Ja, därför och eufori.
Ja, liksom, eufori.
Att
och sen,
omfamna livet.
Ja, men sen också att så här, det är ju kring sådana människor och personer med beroendesjukdom. Det är där man känner sig så här: okej, vi tillhör den här hemliga lågstatusklubben typ. Vi har alla farsor som super för mycket. Typ. Alltså så var jag när jag var liten. Mm. Jag blev ju bästis med så här, ja, en av mina bästa kompisar, hennes farsa, sexmissbrukare. Min andra bästa kompis, pappa alkis, hade alltså, så här, levde dubbelliv. Alltså ja, och sen kan man väl säga att det kanske inte ett mönster eftersom det är så jävla vanligt. Mm. Alltså det är ju sjukt många, 10% av alla i Sverige har kommit någon gång att utveckla beroendesjukdom.
Men det är också lustigt. Alltså, jag har väldigt mycket respekt för de här beroendesjukdomarna. Men just sexmissbrukare.
Ja.
Vad går gränsen för att gilla och knulla och vara otrogen och ha ett sexmissbruk? Liksom det är så repulsively...
Ja, jag skulle tro att det är den mentala besattheten. Och så här, jag tycker det är ganska intressant att titta på beroende som en relationell sjukdom. Liksom att så här, okej, om vi tänker oss att alla har någon typ av självhat, hur ska vi trösta den känslan i oss? Mm. Antingen så ringer man till en vän liksom. Mm. Bara hej, jag mår pissdåligt, jag har jättemycket ångest. Och så får man en kram och så får man någon som peppar lite och så får man liksom, eller så ringer man till sin mamma. Men när man har någon form av beroendeproblematik, då går man till flaskan istället. Mm. Eller så sätter man sig, man bara, jag har ångestkänsla, så att man runkar istället. Eller jag sätter mig som en snuttefilt liksom, för att dämpa ångest. Och när man börjar få sådana tvångs, det är ju också tvångsmässiga beteenden, alltså väldigt, väldigt tvångsmässigt. Så sexmissbruk är ju inte att förväxla med någon jävla Casanova som springer runt och bara gillar att ligga. Nej. Eller har en taskig manlig idé om sig själv.
Mm. Eller kvinnlig.
Men jag eller kvinnlig. Att det är... det är jävligt utbrett också.
Ja.
Med kvinnligt sexmissbruk.
Kan tänka mig det.
Mm.
Men jag tänker på, från det andra perspektivet, att vara ett jävla as och bara, nej men jag är sexmissbrukare. Så sen vill man ju inte vara...
Stackars mig.
Men sen, jag vill ju inte vara en sån fitta som bara inte tror på människor.
Nej. Det bästa är väl bara såhär, don't go there. Om det är någon som bara, jag är sexmissbrukare. Nej, bara, men bra,
vadå, man har en vän. Man bara, okej, okay, vad... Nu har jag inte det, men jag menar bara, hur ska jag min skepsism? Jag vill liksom inte ha den.
Nej.
Jag får väl bara läsa på.
Under huden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är intressant det där med medberoende. Jag, och det var faktiskt bara för typ något år sedan jag förstod att det fanns en sån. Det heter det Al-Anon. Alltså att det finns liksom typ som ett 12-stegsprogram för medberoende.
Mm.
Det har jag aldrig...
Flera faktiskt. Al-Anon är ju liksom om man är anhörig till någon som är alkoholist specifikt. Mm. Men sen Co-Anon.
Just det.
Som är codependency anonymous. Liksom, och då är det lite bredare definition. Mm. Då kan man ju ha liksom... Ja, men medberoende, man liksom, det behöver inte vara så koncentrerat kring just den där alkisen man har i kring sig. För ofta så blir det ju ett mönster att man kan ju för fan vara medberoende till slut till sin helt och hållet nyktra mormor. Liksom. Mm. Bara att man har ett sånt överdrivet... hela ens beteendemönster kretsar jävligt mycket till, kring att finnas till för andra människor. På olika sätt.
Ja, så har jag ju typ varit så stora delar av mitt liv.
Mm.
Men det är slut med det nu.
Är det det? Men har du...
Helt slut är det nog inte.
Men du har väl också jättemycket hjälp i terapi?
Jag har gått jättemycket terapi.
För det är ju liksom... Det är också ett jätte... Ja, men jag har ju gått skitmycket. Jag började gå i terapi när jag var 20. Och sen hade jag liksom ett uppehåll. Och sen började jag då i så här anhörig medberoende terapi när jag var 27.
Mm.
Och sen har jag liksom varit inne i det. Man hittar så här, men det här är ju det som min kärnproblematik. Och då, men nu har inte gått, det var ganska länge sedan nu. För jag gick nog min sista terapitimme för typ 5 år sedan kanske.
Ja, jag gick min sista när jag var gravid. Och det är ju, ja, min son fyller 4 häromdagen. Ja, men typ 4,5 år sedan. Då sa hon, nu ska du bara rikta blicken inåt.
Ja.
Och inte på mig. Jag bara, okej. Okay. Och sen så har jag gått faktiskt en traumaterapi nu. Som var en sån där EMDR.
Mm-hmm. Det har jag också gjort.
Ja. Visst är det bra?
Ja, det är så jävla bra.
Alltså det är helt sjukt hur det... Alltså det är bara... Då får man bara överlåta sig själv. Och bara, vet vad, jag får bara tro på det här. Ja. Och så gör det. Det funkar skitbra.
Mm. Så jävla bra.
Det
är som
någon slags mini-hypnos nästan.
Mm.
Nej, men det var... Jag gick hos en kvinna som var helt otrolig. Som var liksom typ ledande inom det i Sverige.
Mm.
Jag bara, gör vad du vill med mig.
Men det är faktiskt jävligt. Det är få som vet att det finns. Och att det är så jävla verksamt.
Mm.
Och att många, jag tror att skitmånga går runt och har panikångest och ångest. Och bara såhär, men det är väl lite det man har till mans. Men att man faktiskt har PTSD eller komplex PTSD. Och såhär, gör något åt det. För man får ett nytt liv. Alltså.
Jag kom ihåg. Det var 2007 när jag var liksom 26. Där jag var så här, okej, nu har jag mått piss så jävla många år. Alltså panik och säkert självskadebeteende, allting.
Mm.
Då var det som att jag bara, nej. Varför ska jag acceptera det här? Fan ska jag må dåligt för? Jag vet att det måste ju finnas ett liv där det inte ser ut så här för mig. Och sen dess har jag bara köttat på. Sen är det ju skitsvårt. Men jag tänker också, jag skulle inte vilja vara utan de terapitimmarna. För vem är man då? Jag vill ju också lära känna mig själv bättre. Och mitt liksom... Jag tycker att jag har fått en bättre relation till mina föräldrar också. Men det...
Ja, det är också en bieffekt. Det är också roligt tycker jag att man kan titta tillbaks till. När jag började gå i terapi när jag var 20. Så kom jag ihåg att min... Alltså, jag gick ju då i så här klassisk psykodynamisk terapi. Och då frågar hon ju lite såhär, åh, din uppväxt, då ska vi gå tillbaka och prata lite om den. Och bara, men den var toppen. Att jag såhär, i den åldern var jag såhär, dels är man så okunnig om liksom, vad är en bra och vad är en dålig uppväxt.
För och vem är jag och vem fan är jag och bestämma
det? Ja, men man
typ liksom alltid har så dåligt samvete för sina föräldrar.
Ja, och såhär, man kanske, eller jag hade precis liksom fått ihop min relation med min mamma då efter flera år liksom, utan att ens ha träffat henne. Så då var jag såhär, men den är det är skitbra nu. Låt oss inte prata om det där. Risiga så här. Typ klipp till 5 år senare så bara lyckas man typ ha hittat så här. Nej, men att man så här kan ha helt olika inställning till sin barndom under skilda delar av livet.
Men har du och dina brorsor lika?
Nej, jätteolika.
Det är också så sjukt när det är så tätt emellan.
Mm.
Men också olika kön. För jag och min syrra har ju ganska olika också. Det är 4 år mellan oss, hon är yngre.
Mm.
Och hon var också sjuk när hon var 14 i cancer. Så att vi har ju verkligen olika. Men jag tänkte på, du behöver inte svara på det här om du inte vill. Men din mamma är ju död. Mm. Så henne kan du ju prata om. Men din pappa lever ju.
Ja.
Alltså vad är typ kutym för att prata om?
Men jag är, jag vet. Men jag är liksom... Det är lite så här att eftersom han själv har skrivit liksom... horder av dagböcker och medverkat i horder av intervjuer där han har pratat om sitt alkoholmissbruk och sin nykterhet och så
är ger han nykter?
Nej, nu är han inte det längre. Han har återfallit i sjukdom och är väldigt sjuk i sin sjukdom skulle jag vilja säga. Det vill han inte själv hävda, men det är väl liksom hur som helst så ger det mig liksom journalistiskt grönt kort att kunna prata om det. Så det var liksom en anledning till att vi kunde göra Djävulsdansen. Och att Ann pratade ju om sin uppväxt också. Då fick hennes pappa liksom godkänna det.
Mm.
Och vissa grejer ville han inte vara med om. För rent generellt så får man inte prata om andra människors sjukdomar.
Nej.
Och det är precis som att vi har Ja, men vi har liksom journaler, de är stängda för andra människor. Man kan inte bara sitta och häva ur sig att folk är sjuka till höger och vänster om de inte själva vill berätta om det.
Nej, men ur en journalistisk perspektiv så är det okej. Okay.
Ja, det är det just med hon, med i vår relation liksom.
Ja. Jag bryr inte mig om min och din pappas relation. Vi bodde liksom grannar när jag flyttade till Stockholm för 18 och ett halvt år sedan.
Gjorde vi det?
Nej, var... jag och din pappa.
Borde du på Ringvägen 8?
Nej, jag bodde på Ringvägen 4.
Yes.
Ja, jag brukade se honom på balkongen.
Men du bodde inte där så länge eller?
Ett år. Vi var ett kollektiv liksom med 3000 personer som bodde. Alltså vi var så många människor. Underhuden. Du, en sak ska jag fråga dig. När man har levt liksom i beroende och liksom som medberoende, sen när liksom livet så stabiliseras, du på, bor på en hästgård är tillsammans med Sveriges sexigaste man. Nej, också att du skakar på huvudet. Du bara, who? Nej, men jag menar bara, du har eller utåt sett ett stabilt liv.
Ja, men det
har
jag.
Du tar hand om dig. Hur blir det för dig när du så stannar upp och bara, vänta, nu har jag inte alla de här signalerna till mig att jag måste vara på min vakt hela tiden. Jag måste inte vara beredd på liksom en till
katastrof.
Ja.
Nej, men det där är ju en sån lång resa som jag har gjort. Jag har ändå gått, alltså jag gick in i väggen, och det är så här, man brukar säga liksom att personer som går in i missbruk och beroende, de måste nå sin botten. Och det är så här, vad är den där jävla botten? Men det är ju typ när man inte har vinster kvar av sitt missbruk. Alltså när man dricker så får du ingen ångestdämpning. Du får ingen kick till slut. Och det handlar ju om så här toleransökning och sådana grejer. Och det är liksom lite samma grej med medberoende. Att så här, man kan vara ganska hög på medberoende. Man känner sig kompetent. Man känner sig empatisk. Man känner sig kärleksfull. Man har massa, man får massa respons på att man är liksom en ja, man knarkar alltså på det liksom, och så bara shit gud vad jag bara styr upp det här galna. Och alltså under min och Mickes relation så handlade det jävligt mycket om att jag blev också väldigt hög på att förlåta honom. Typ så här,
att du var en stor person.
Ja, du, nu har du varit borta och knarkat i 4-5 dagar så här. Men jag förlåter dig. I'm the Jesus Christ.
Hur länge var ni tillsammans när han liksom...
Men vi har ju varit tillsammans i 16 år, men... Vi...
Jävlar!
Jag var 27 när jag träffade honom, eller 26 var jag.
Hur gammal är han?
Han är ju 56.
Han har rätt bra hiv, va?
Ja, väldigt bra, kolla igen honom. Så jag tänkte det, går jag bara, shit, vad kan man inte byta? Hans mamma har ju det också. De åldras typ baklänges. Det är så här, hans mamma är snart 80 och ser ut så här, hur fräsch som helst. Inte sprutat in någonting.
Sjukt.
Riktigt, riktigt orättvist. Men, jo, men vi var tillsammans i 16 år. Och han är ju, vi hade liksom en kaosrelation såklart. Men eftersom han är bipolär, kanske mer än vad han är missbrukare, så var det ju väldigt cykliskt. Så vi hade ju väldigt lugna perioder i så här 4-5 veckor. Och sen gick han upp i mani och blev väldigt sugen på alkohol. Och liksom alla överenskompisar som man har gjort då, alltså, men vi dricker inte alkohol, det är inte bra liksom, för förra gången slutade det illa. Och då gäller inte de överenskommelserna längre, för då är man liksom jätteimpulsiv, eller han var ju det, och ja, väldigt så agitorisk och så här, jag dricker om jag vill, och så dricker man, och sen på kokain då, som var hans preferable drug of choice, och då var han ju också borta i 4-5 dygn.
Man gjorde en sån bender liksom.
Ja, så det var inte att vi levde i kaos tillsammans och att han for runt i mitt hem, utan han försvann ju bara då. Och
men
så,
läskigt.
Det är väldigt hem, alltså obehagligt. Att såhär, shit, var är han? Var ska jag leta efter honom? Hur ska jag liksom så?
Fan.
Ja, det är liksom...
Och det måste också trigga så jävla mycket barndomstrauma.
Ja, ja, men PTSD verkligen.
Men alltså, gjorde det på ett sätt att du kände dig hemma?
Ja, men på ett sätt gjorde det det, men på ett annat sätt så blev det ju som jag sa. Det ledde mig rätt in i liksom ett barndomsår. så här, de, så här, jag hörde en skitbra grej som en terapeut sa på i P1, vad fan heter det? Ring psykologen. Men han sa så här, om man inte har om man inte liksom gör upp med sitt trauma, då repeterar man det.
Mm.
Mm. Och när man har liksom bearbetat sitt trauma, då kan man göra nytt. Han sa det så jävla mycket bättre, men du fattar. Nej, men principen.
Ja, absolut.
Ja, och liksom lite grann så tror jag att så här, min och Mickes liksom i vår relation, det som har varit kärnan och som har gjort att vi är fortfarande tillsammans med varandra, det är att det har funnits ett intresse hos honom lika mycket som hos mig att göra någonting åt den här skiten. Mm. Vad fan är det som händer här? Mm. Det här kan vi inte ha det. Han har ju aldrig varit så här, fan snackar du om, det är inget fel på mig. Alltså, mm. Han är ju redan från att vi hade känt varandra i 3 månader. Och jag bara, du är jättekonstig när du dricker. Ja, jag vet. Ja, men gud, jag kanske ska börja gå på AA igen.
Mm.
Alltså, där har det hela tiden funnits ett löfte om att så här, han vill göra någonting åt den.
Och det finns ju en väldigt så ensidig medial och populärkulturell bild av missbrukaren.
Ja.
Att det alltid skulle handla om liksom, eller att det alltid går hand i hand med social misär liksom.
Ja.
Och det är klart att man kan ha social misär även om man bor i en otrolig villa i
Djursholm.
Mm. Precis. Men det missbruk ser ju så olika ut.
Ja. Men det man kanske alltid kan säga som sammanfattare, det är att det leder till någon slags emotionell misär i alla fall.
Mm.
Alltså sen kan det ju, finns det ju, alltså missbruk finns ju i alla samhällsklasser, hos båda kön. Det är precis lika många män som kvinnor som börjar missbruka. Sen ser det liksom såklart, så är det färgat av könsrollen och vad vi förväntar oss av kvinnor respektive män. Och att män kan ju liksom hålla på att supa hur jävla länge som helst utan att någon höjer på ögonbrynen. Medan en kvinna, ja, det kanske är till exempel, det är vanligare hos kvinnor att missbruka förskrivna läkemedel och droger. För att det är mer socialt accepterat.
Mm. Och man gör det kanske ofta i hemmet också.
Ja, man ligger hemma och liksom dimmar bort sömntabletter, olika typer av lugnande, benzo, opiater såklart. Liksom. Jätte utbrett. Och då tänker man att det inte ens är ett missbruk eller ett beroende, eftersom man ju faktiskt har det förskrivet. Och det hjälper ju faktiskt lite mot den där ryggverken som man har också. Liksom. Så att, nej men det finns överallt. Men det är emotionell misär i alla fall det som väntar, om det inte redan är det som leder en in i missbruk. Det skulle jag tro att det är. Det är ingen som mår toppen som börjar missbruka. Det finns alltid en ångest kring det.
Jag kan tänka sådär, ibland med mig själv, med min konst och sådär, att min konst handlar så himla mycket om så här, mäns våld mot kvinnor och du vet, hat och det handlar mycket om våld liksom. Att, och det har varit mitt stora intresse, att jag kan tänka så här, undrar om jag inte hade liksom mina erfarenheter och valde den vägen, undrar vad jag hade varit intresserad av då. Kan du tänka så om mig själv, du bara, ja, undrar vad jag hade pratat om jag inte. Jag hade pratat om missbruk hela dagen. Jag kanske hade hållit på med krukväxter eller liksom bara...
Ja, men det gör jag.
Ja.
Jag håller på med mina hästar till exempel. Mm. Och är bara helt... Alltså sen är det det som... det som är mitt offentliga jag, eller vad man ska säga, som är bara så himla liten del av mig. För jag har ju flera andra spår och jag är så här, men gud, jag sa till Micke häromdagen, bara, fan, jag hade velat bli polis. Varför blev jag inte det?
Ja, men det är för sent.
Det är för sent.
Det är
för sent. Jag kommer inte kunna klara de här intagen och det. Men när
du
jag
har också blivit så provocerad av att vara polis. Alltså snälla, du kan fortsätta göra din grej.
Ja.
Du hör ju att jag inte vill det.
Mm. Men jag är också inne lite grann på att bli präst faktiskt.
Ja, det pratade vi om.
Jag vet. Ja. Okay,
för du har pluggat.
Ja, men jag har pluggat religionsvetenskapliga programmet. Så jag hörde faktiskt av mig till teologiska institutionen nu i Uppsala, där jag fortfarande har något jävla studieuppehåll som jag haft i 25 år.
Ja.
Jag bara, kan man hoppa på? Vilka kurser behöver jag ha?
Men snälla, alltså, de vill väl inget heller än att du ska hoppa på. Det är inte som att det är otroligt många. De har en liksom en...
Det är en utdöende yrkeskår.
Nej, men det är...
Ja, nej, men de behöver lite nyrekrytering. Ja, vi får se.
Ja.
Jag tycker det skulle vara... Jätte... Ja, men jag tänker det.
Jag går också i prästtankar. Men jag är så jag är uppvuxen med en, liksom, två katoliker, varav pappa då är teolog. Att man måste
båda dina föräldrar katoliker?
Ja. Man måste få ett kall.
Men var de... Ja, men det måste
de var protestanter. Mamma blev katolik när jag var 12 och pappa när jag var 22.
Mm.
Men... jag vet inte, men däremot har jag ju alltid tänkt att jag ska bli någon slags terapeut. Därför jag undrar lite också om den här medberoende... någon slags behandlingsterapeut skulle jag bli. Eller liksom, jag är ju bra på det där.
Men gör det.
Ja.
Alltså, herregud. Du skulle ju vara svinbra på det ju.
Mm. Men är det inte lite jobbigt att man är en offentlig person och ska vara en sån person som bara... Talk to me.
Men jag tror att det... Hur länge, alltså om man slutar vara offentlig, det går väl typ ett år och sen är man inte det längre.
Sanna, vet du vem jag är? Jag har väldigt svårt att tänka mig att folk skulle glömma mig. Hallå, vad ska du på dig på Ellegalan?
Är det jag har ju sagt att Bindefält inte har fått kontot, jag har inte fått en inbjudan.
Nej, men ingen har fått inbjudan. Det är i januari.
Ja, okej. Okay. Här får man inside info. Mm. Oj, jag ska börja planera då faktiskt. Oj, oj, vad spännande. Mm. Kanske får köra en plastkåpa.
En sexy.
En sexy.
En sån transparent på någon sån...
Ja, med lite såhär...
Jag ska vara så sexy. Det blir 5 ombyten.
Men ska du leda den?
Ja, det blir 5 ombyten. Och sen en på efterfesten.
Fy fan, vad ljuvligt.
Ja, underbar. Så det kommer bli väldigt roligt.
Gud vad roligt.
Ja. Tack för att du vill komma hit.
Tack snälla du.
Jag heter Kakan.
Jag heter Sanna.
Det här är Under huden.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.